I så fall så hoppas vi att du vill vara med och tävla om brickor och badlakan inför kommande lata dagar. Brev sänds till Melodikrysset 22, Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Och digitalt klickar du på skicka. Vi som jobbat idag är Hanna Melander, ljudtekniker och korrektur med den äran. Och jag, Anna-Charlotta Gunnarsson, som är producent och har gjort själva krysset. Och vi tackar er alla för att ni har varit med oss idag. Det är så härligt att kryssa ihop. Och vi tackar även våren för alla knoppar och fågelungar och regnskurar. Och välkomna nu sommaren som ju gör sitt intåg imorgon. I alla fall enligt almanackan. Ha en skön helg allesammans. Vi hörs igen om en vecka. Kryss och kram!
Ett fartyg har gått på grund utanför Landskrona, det rapporterar TV4-nyheterna. Det ska finnas 24 personer ombord. Fartyget ska inte ha någon last ombord och det var på väg till en rysk hamn nära finska gränsen, det säger Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjö- och flygräddningscentralen, till TV4. Ett fåtal stora bolag har under lång tid dominerat internet och just nu driver amerikanska myndigheter rättsprocesser mot såväl sökjätten Google som Facebook-ägaren Meta med målet att bryta deras maktpositioner. Katarina Andersson är teknikreporter i USA och säger så här om vilka konsekvenserna kan bli.
Det som står på spel nu när myndigheterna försöker jämna ut spelplanen här, då kan techjättarna tvingas stycka sina bolag och sälja av vissa grenar av sin verksamhet.
Redan sedan tidigare har en domare slagit fast att Google skapat ett olagligt monopol på sökmarknaden. Och i veckan har målet kommit ett steg närmare avslut efter att bolaget och justitiedepartementet DOJ hållit sina slutpläderingar kring vad de menar är en rimlig påföljd.
Och DOJ kräver att Google ska sälja sin egen webbläsare och det är såklart en jättesmocka för Google.
Säger teknikjournalist Katarina Andersson i Ekonomiekot Extra. Men Google väntas överklaga domen så ett definitivt besked kan dröja ytterligare några år. Detsamma gäller det mål som rör Meta, Facebooks och Instagrams ägare, som befinner sig i en liknande rättsprocess där bolaget anklagas för att ha utnyttjat sin monopolställning och skaffat sig orimligt stor makt över människors liv. Men oavsett vilken linje domarna går på så kan de här målen få konsekvenser för maktbalansen på nätet, säger Ekots gräv- och teknikreporter Sven Karlsson.
Oavsett utfallet så kan det vara problematiskt nog att bara befinna sig i de här processerna.
Reporter Hanna Malmodin och mer i Ekonomiekot Extra i appen SR Play eller i P1 om en dryg halvtimme klockan 11.35. Det ser inte ut att bli så gott om mygg under försommaren och orsaken är det torra och blåsiga vädret under våren, det rapporterar P4 Dalarna. Myggornas ägg kräver vatten för att kläckas, men äggen kan ligga kvar i marken och kläckas om det blir översvämning senare under sommaren. Det säger forskaren Jan Lundström på biologisk myggkontroll som jobbar på uppdrag av flera kommuner. Vädret, det blir växlande molnighet och en hel del sol i Götaland och Svealand idag. I södra Norrland halvklart till mulet och i de norra delarna någon regnskur, men i Gävleborgs län mest sol. I norra Norrland regn och sen klarnar det upp söderifrån. 15-20 grader i söder och 5-15 i norr. Ekot, Angela Wiese-Edelar.
Det här känns som en fråga lite som man ställde till varandra när man var barn, som ändå var ganska betydelsefull då, nästan något som man positionerade sig med. Men är du beredd nu på den här frågan, Mia?
Jag har aldrig varit mer beredd.
Aldrig varit mer
på
beredd
på din fråga.
Ja. Vad är din älsklingsfärg och varför?
Gud, vilken skön fråga. Mm. Då skulle jag säga...
Vad bättre
svårt
när jag frågade dig om du hade träffat någon mördare någon gång.
Jag tycker det är svårt att svara på en färg. Mm. Det är alltid, men jag tycker väldigt mycket om gult.
Gult är alltså, du har väldigt fina gula skor
idag.
Ja,
jag har väldigt lite gult, men jag noterade direkt när det kom in en gul penna. Ja, jag blir glad av gult.
Väldigt fint, men det känns som att det är liksom kopplat på något sätt till...
Sen har jag aldrig... färg. Jag har alltid svart och vit eller jeans.
Det var ju ofta
kan inte ha färg på mig. Men blir glad av färg omkring mig och färgglada föremål hemma.
Ja.
Även om jag aldrig skulle kunna klara av att måla hela köket gult.
Nej. Eller
blir väldigt imponerad av folk som gör såna modiga grejer
modiga
hemma med
val,
mycket färg.
Liksom. Ja.
Men,
det kan
ju
gå åt olika håll att man känner så här, gud vad bra det blir. Eller så också kan det bli så här som jag tänkte, jag ska skaffa mig roliga glasögon. Och så hade jag de här roliga glasögonen som var väldigt, väldigt rosa och väldigt, väldigt gula, så kände jag.
Och väldigt roliga framförallt.
Väldigt roliga. Det blev ganska snabbt som jag bytte till andra glasögonen.
Men du är, jag blir ju glad när jag ser dig.
Jag är ju
för
lite...
att du är också blandar mönster och har generellt mycket färg.
Ja, jag har ju faktiskt, jag kan ändå ha färg. Idag har jag blandat randigt och något slags lite blommigt och lite fåglar, vet inte. Så att det är lite olika.
Jag tror också färger blir fina, därför jag inte kan välja en. Den där gula pennan blir ju så väldigt fin när du har den blåa tröjan på dig.
Ja.
Och randigt. Och alltså, det blir gott ihop.
Det här är Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer. Hjärta och Hjärna tar ett ämne och sina påståenden och myter runt det. Genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Och det här avsnittet handlar om färger.
När jag var liten var det så där att man, de flesta tjejerna kanske hade älsklingsfärgen rosa eller så. Men jag hade då gul, röd och blå. Och på något sätt liksom grundfärgerna då, att jag gillade att man med de här färgerna då kunde göra nästan alla andra färger. Men jag undrar om så här, tänkte man mer på färger när man var liten? Så att man liksom hade det mer i sin, att det var något som liksom...
Det tror jag absolut man gjorde. Favoritmat, favoritfärg. Önskar mig mest av allt fred på jorden. Vad heter den där Mina vännerbok?
Just det, precis.
Nu var det ju mycket så.
Ja.
Och prata om färger kanske känns på vissa sätt lite som att gå i barndom. Och idag så är på vissa sätt färg, om man då pratar om rosa, blått eller grönt till exempel, något man sällan tänker på. Men när man väl lyfter på locket lite så finns det en hel rad både myter och föreställningar om färger och hur vi uppfattar färg. Så med oss för att kanske slå hål på lite av de här myterna eller vidareutveckla dem har vi dig, Torbjörn Leike, professor eremitus.
Emeritus.
Fast roligt ändå.
Det är avgången.
Jag kommer bara säga fel nu.
Ja, men det är en avgången, tänk på dig.
Ja.
Han har gått i pension.
En gång till, säg det till mig då.
Emeritus.
Jag tycker det andra var roligare.
Ja,
emeritus.
Det får du gärna.
Jag säger det snabbt nu. Emeritus.
Ah, jättebra.
Torbjörn Leike, som både har skrivit och undervisat i det här med färg. Vad roligt, vad spännande.
Ja.
Ja.
Välkommen,
att man kan alltså lära sig så mycket.
Om färg.
Läsa så om mycket färg. Om färg just.
Ja, men det är inte bara färg. Nej. För färg och ljus är väldigt sammanlänkade. Så man måste liksom alltid ha ljus för att få en färg. Och allting som ljuset lyser på får en färg.
Mm.
För ljus syns ju faktiskt inte alls.
Nej. Och väldigt vackert. Mm. Att det ena måste hänga ihop med det andra där. Och det tänker man ju inte på.
Nej, nej, verkligen.
Man tänker bara att färger är där.
De finns där oavsett vad som händer. Men hur kommer det sig att du kom in på färg då från början? Vad var det som, eller ljus?
Nej, men det, i grunden så är det ju att jag varit intresserad av miljön, den fysiska miljön. Mm. Och det var ju egentligen när vi fick barn så jobbade jag som psykolog.
Mm.
Men jag hade också börjat lite på en avhandling om skillnaden mellan förskolemiljö och hemmiljöer.
Mm.
Och då fanns den här avdelningen som sysslar med det. För min fru är arkitekt och så. Ja, men det sitter en gubbe där uppe i en hörna. Han håller på med det som du är intresserad av. Så jag cyklade dit. Och,
först tänkte jag att du menar gud.
Nej, en gubbe som satt.
Gud, ljus.
Ja, nej, så jag cyklade upp till honom och frågade om jag kunde få... var där lite och lära mig om detta. Och så började det. Och sen gjorde jag en avhandling om relationen mellan hemmiljö och förskolemiljö.
Men vad kom du fram till då? Vad
det där är en som verkligen har med färg att göra som är lite intressant. Att man tittade, jag tittade på barnrummet, va? Och barnrummet hemma hos tjejer, det var mycket oftare dels mjukare inrätt och så hade man mer av rosa färger. Medan killarnas rum var mer lite hårdare, kantigare och så oftare blåa rum.
Ungefär som kläderna när man tittar i butikerna, då är det dinosaurier och eld och lite tuffa och så är det lite mjukare på tjejernas.
Precis, lite så.
Rätt märkligt.
Men jag tänker bara först en liten kort fråga också. Jag har ju läst Waldorfpedagogik och antroposoferna tänker ju mycket på det här med just om vi pratar om skolmiljö. Med färger i rum och så. Hur det kan lugna och påverka och skärpa vissa sinnen och så. Är det någonting som du också har...
Ja, vi har ju tittat på hur den fysiska miljön som sådan. Va? Och när det gäller då färger så dels så handlar det ju om att man har en helhet i den fysiska miljön. Och det har vi verkligen gått igenom. Vi har gjort EEG-studier också på det. Och kollat hur det är. Och det är ju inte bara färgen, för det är också hur mönstrat, hur mycket mönster man har om man blandar färger. Så att det är en stor variation i form. Och dämpar man detta, då har det faktiskt den effekten att vi blir lugnare när vi har tittat på det med även EEG som då är en direkt fysiologisk.
Vad är det? EEG, alltså...
Elektroencefalografi, att man mäter hjärnans aktiveringsgrad. Och då kan man ju titta på det. Där är ju olika frekvensområden. Och ett av dem är mellan 8 och 12 hertz. Ser väldigt vackert ut på den där kurvan, för jag har suttit så himla mycket och tittat på sådana när vi gjort experiment. Och då är vi vakna men avslappnade. Och det framträder då om man har en högre helhetsgrad, alltså enhetliga färger i rummet och formerna är mjuka och rundade i förhållande till kantiga former då.
John gick i högstadiet, så gjorde de ett sånt där test på biologin där man ska kolla då om man är färgblind eller inte. Det var något man gjorde i många högstadieskolor, tror jag. Man får titta då på några färgglada cirklar, så kan man se om man kan urskilja lite olika siffror eller bokstäver då i de här. Och alla i hans klass då delades in i grupper om 3. Och alla grupper i klassen svarade på ett visst sätt. De hade sett en 7 på den bilden och en 5 på den andra, hur det nu var. Men Johns grupp svarade helt annorlunda. Han hade visserligen också sett en 5 och en 7 vad det var, men det hade inte de andra i hans grupp, så de röstade ner honom. Så de hade då trott att det var John som var färgblind, men det visade sig att det var de 2 andra då som, utan att veta om det, faktiskt var liksom färgblind. De här 2 andra var ju killar då. Och det är väl lite så man tänker om färgblindhet. Att det, men vi vet inte riktigt, hur är det egentligen med den saken, Torbjörn? Färgblindhet är vanligare bland män. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
Ja, det är ju mitt emellan. Det är ju vanligare för den här genetiska typen av färgblindhet. Den gör ju att det är vanligare bland pojkar att få detta. Men sen finns det ju andra orsaker till färgblindhet och det kan drabba såväl kvinnor som män.
Mm-hmm. Så, vad kan det vara då? Alltså någon förvärvad skada? Eller
om vi tar det liksom basala i detta så är det ju att vi har tre typer av ljuskänsliga celler i ögat och de är, kallar vi ju för tappar.
Mm.
Sen finns det stavar också. Men de är helt oberoende av färg och de har vi, använder vi på natten. De är mycket ljuskänsliga och det vet ju att på kvällen ser vi inga färger, då försvinner ju färgerna. Men skälet till att du har det här påståendet det är ju då den här som vi har, man har detekterat att det finns en ärftlig skillnad
hos män
då, i större utsträckning.
För att jag förstod det som att, så här, ja, för att det är för att det händer på X-kromosomen.
Ja,
och tjejer har två X-kromosomer så då kan man kompensera kanske. Ja. Det, om man då
det är mycket vi kompenserar med överlag utan att ha en extra kromosom.
Men jag fattar inte det här med, för det vanligaste färgblindheten verkar ju vara det här mellan rött och grönt. Mm. Och för mig känns det som det mest ologiska, för jag menar, skillnaden mellan rött och grönt är väldigt stor.
Ja.
Det är rimligt om man färgblind så här, ja, jag har svårt att se skillnad på blått och turkos, det kan jag förstå. Ja. Men jag överdriver lite här nu, men varför är det just rött och grönt som är det där att
ja, det är ju,
de vågorna de här, ligger då?
Alltså det är ju, då? Vi ser så att säga, för att förenkla så kan man säga att vi ser tre, blått, grönt och rött är de områdena som vi ser, får signaler från ljussignalen, om vi nu ska kunna tala om någonting, så är det därför som att vi som det här uppstår.
Men när du är färgblind då, är det just att du, om man ska kunna kalla någon för färgblind, då är det väl inte bara att den är lite så här, ja, men det där är ju inte neongult, det där är ju grönt, alltså, utan då är det just rött och grönt.
Ja. Då ser det inte ut som...
Men ser du inte andra färger då här?
Alltså, jo, du kan se andra
kan
färger.
Se, men det kan vara svårt kanske att se om en tomat är mogen eller inte. Så kanske man äter så väldigt sura tomater hela tiden. Men vad får det för konsekvenser annars att vara färgblind?
Det kan ju vara problematiskt. I vissa yrken är det ju bra att kunna
se
färg. Ja, det är ju en
röd
som psykolog.
Ja.
Det räcker med att det mörknar.
Eller ska spy och mår illa.
Men däremot så är det just där signaler är viktiga. Om man ska jobba som kemist och säger vissa titreringar så får man ju, om man blandar saker och ting.
Jag vet kanske inte vilken
färg. En apotekare kanske.
Just det. Så här lackmustest man gör på också.
Precis.
Är det surt eller basiskt?
Om du skär det, vad ser den för färg på blodet?
Ja, det blir brunaktigt liksom.
Jaha.
Så det är...
Man undrar ju så här, blir livet lite tråkigare då liksom, när man inte ser de här färgerna?
Om blodet sitter, blir brunt blir det inte lika spännande, tycker jag.
Nej, känns inte lika...
Nej.
Problemet är att vi försöker i alla våra studier undvika färgblinda, så jag kan inte svara på den frågan. Vi gör alltid de här Ishihara-testen för och när vi jobbar med färg, så att... Därför så vet jag inte.
Jag har en speciell grej som... jag är lite speciell. Nej, men jag har en grej att jag ser färg mycket starkare på ena ögat än det andra. Mm. Vilket jag framförallt kan märka liksom så här en väldigt så lysande, klar sommardag. Mm. Det måste då vara då att jag har bättre kvalitet på tapparna eller fler tappar på ena ögat eller någonting.
Hur fasen har du kommit på det? Har du gått
vet, man kisar så här. Aha. Och sen har jag märkt att det är alltid, du vet, det kanske solen kommer så kisar man. Och sen så tittar jag och jag har märkt att det inte bara... Alltså det är inte bara så att du vet att ljuset har varit så starkt, utan jag har märkt att det faktiskt är så. Och det är alltid samma, för jag har försökt skriva upp det då, vilket öga det är. Det kan vara så, det är inte bara en...
Det kan bero på väldigt... Jag är ingen oftalmolog, men det kan ju bero på väldigt många saker detta. För det kan ju handla om att du har någon grumling i linsen. Det kan vara någonting på vägen. Det är lite det som är väsentligt att tänka på också. Det är många skäl till
det.
Varför det... Och vi ser lite olika med olika ögon, det gör vi ju.
Skulle det kunna vara möjligt att man, alltså att någon människa har så här supersyn och skulle kunna se UV-ljus eller någonting sånt?
Det finns.
Det finns, folk
finns
som gör
faktiskt
det.
Människor som har en fjärde typ av receptorer. Och det är faktiskt oftast ner då i det kortvågiga området att man ytterligare ser. Och det, alltså, sen finns det djur som har många fler celler som kan ta emot ljus. Så insekter ser på ett visst sätt. Sen finns det ju då andra djur som hästar och kor som bara har två typer, va? Så, som liksom inte ser lika mycket färger som vi.
Så vad har de för två typer? Vad ser de för...
Ja, det är ju lite svårt att beskriva. Men de har bara två. Så det är en bit upp i det som då blir grönt för oss går inom samma. Och ja. Sen så har man upp från det gula och det röda. Men det är ju svårt att tolka. En kollega som är biolog har med datorprogram försökt göra detta för fåglar. För fåglar har oftast fyra olika tappar, eller vad man nu ska, som känner av i ljuset. Och han har lyckats, vi kan ju aldrig veta 100%, men han har lyckats med att skapa program för att visa hur man skulle kunna tänka sig att de här ser. Och på samma sätt kan man göra det med insekter.
Men finns det något sätt man skulle kunna liksom bota färgblindhet på då, genom att liksom ge någon särskild sorts såna här 3D-glasögon? Nej, men jag menar någon lins, någon extra? Nej.
Nej, det vet jag inte.
Nej.
Sådana pirat som det var. Det heter TV-piraterna. Man sa så här röda och gröna.
Jag kunde inte se i 3D för att jag har en skelning. Så att liksom mina brorsor såg det där.
Ja, det var ju fantastiskt. Någon som... Det kom ut saker ur TV.
Ja. Jag såg ingenting. Men Torbjörn då, för att sammanfatta vårt första påstående. Färgblindhet är vanligare bland män. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Ja, det är mittemellan. Det är lite vanligare bland män.
Så det är sant att det är vanligare, men
ja,
det betyder
men det betyder inte att det bara är män som drabbas.
Ja, då gäller det här meddelandet länsväg 168 mellan Kungälv och Marstrand. Vi får en hel del samtal från Marstrandsvägen som den också kallas. Och det beror på att det är långa köer i anslutning till ett vägarbete som är nytt för dagen. Det är mellan Ytterby och Holta kyrka precis i korsningen till länsväg 613. Och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus där som verkar fungera lite så där just nu. Vi har fått rapporter om att när det blir grönt så kan man ändå få mötande trafik och att det är korta intervaller och så vidare. Men det är i alla fall en något kaosartad situation just nu och långa köer, så var uppmärksam på att det här innebär åtminstone längre restid än normalt. Alltså mellan Ytterby och Holta kyrka, det är där man arbetar just nu. Not the end of the world.
Lyssna på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
Mia,
ja.
Om jag säger måndag, vad ser du då framför dig?
Det är olika tycker jag, olika måndagar. Olika men de kan ju vara gråa och det är ju ingen färg egentligen. Eller?
Nej, jag vet inte riktigt
de kan vara gråa, de kan vara,
gråa.
Vad kan de vara mer? Ja, lite bruna.
Lite bruna, ja,
sen
precis.
Kan de ju vara väldigt pigga och, mm. och blåa och gröna. Sällan gula,
sällan
skulle
gula,
jag säga.
Ja.
Det är mer torsdag, fredag.
Då är kommer lite upp mer gul
lördag.
Stämning.
Ja, där
liksom.
Är mer gult ja. Tycker jag. Brunt, grått, har vi tur. Blått och grönt är lite, nu jävlar.
Lite svung, nu ska det liksom, bli kul. Det på något ja. Sätt, så här.
Lite pepp.
Men du ser liksom inte samma färg i alla fall varje gång. För det
nej,
finns...
det gör jag inte. Nej. Och det gör jag aldrig faktiskt. Jag har ingen dag jag skulle kunna säga
den här dagen
den är
den här.
Så här.
Nej. För det finns ju de nämligen som ser en särskild färg när de hör ordet måndag och tisdag och så vidare. Och det för oss faktiskt till vårt andra påstående. Vissa människor ser veckodagar och namn och nummer i färg. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Torbjörn?
Det är sant. För det finns ett begrepp som heter synestesi. Som innebär att man förknippar olika begrepp med en viss färg. Det behöver inte handla om färger. Det kan vara siffror, det kan vara andra saker också som, mm. som spelar roll i det här sammanhanget. Men färg är en typ av beskrivning.
En ganska vanlig synestesi-grej, eller?
Att ja, man... det vågar jag inte säga vad det finns för siffror om det.
Nej.
Men vad heter det? Det är absolut så att det finns människor som ser i färger mm. när de talar om veckodagar bland annat. Och det här med begreppet om färger är ju intressant. Varför? Vi använder ju språket för detta. Mm. Och språket är ju... Det finns ju en begränsad mängd ord som vi använder. Och det är intressant att man tittar i många olika språk. Så har vi fler eller färre färgord.
Mm.
Vi har ju då ganska många här. Men sen finns det andra språk som kanske bara har 3-4 olika ord för färger. Mm. Och trots allt så ser ju människor alla färgerna.
Mm.
När det gäller synestesi så vet man ju också att oftast så är det lite vanligare. Det har man funnit att kvinnor har den här förmågan i något högre utsträckning mm. än män. Och vissa studier har kunnat peka i en riktning att om man nu kan definiera kreativitet, vilket ju inte är så lätt heller att göra,
nej.
För det har vi försökt göra i färgstudier. Men att man har en läggning kanske att man är lite kreativare mm. än andra också. Så begreppet finns och det är så många saker när det gäller färg, även detta komplicerat och komplext mm. och lite svårt att förstå alla delar av det.
Men precis som du sa, vi kanske ska nämna det ännu mer liksom att ja, men det kan också handla om att man ser musik, mm. Alltså man ser musik menar jag, eller att man kopplar en doft till ett synintryck mm. eller känner en smak som ger en, när man känner en smak så kan man nästan få som en taktil känsla mm. eller sådär.
Mm.
Så det är väldigt spännande det här liksom. Hur kommer det sig att vissa människor har synestesi?
Det vet man ju inte.
Nej,
vi vet inte hur det hänger ihop. Nej, det har vi inte rätt ut hur det hänger ihop. För det är ju så med oss människor och våra sinnesintryck att vi skapar på olika sätt bilder för vår förståelse.
Mm.
Det kan ju ha med minne att göra och sådana här saker. Och detta kan då vara ett sådant sätt att helt enkelt hantera omvärlden på. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Everybody at the bar getting tipsy.
crazy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the two to the three to the four. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh, my. Good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar get tipsy.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna. Och nu blir det nyheter.
Klockan är 11:30 och vi ska direkt till Hammarkullekarnivalen i Hammarkullen i Göteborg. Madeleine Blidberg, du är på plats.
Ja, jag står här på Bredfjällsgatan och här strömmar det förbi människor med mängder av paljetter på sig, väldigt festliga danskläder, för nu drar det ihop sig. Klockan 12 går hela tåget och jag är alltså här där det första, man har liksom ställt sig på kö här för att börja gå iväg i det här tåget. Och i år så är det hela 34 dansgrupper med, vilket är fler än förra året. Däremot så blir det mindre livemusik i tåget. Tony Parat, du är eldsjäl och karnevalsgeneral. Varför blir det mindre livemusik?
Ja, det finns ju lite olika orsaker, men en av grundorsakerna är ju att våran livemusik i grupper inte kan leva och frodas på det sättet de skulle vilja, eftersom när vi tar in en dansgrupp så säger, eller en livegrupp, så slår ett sår på trumman, det är att vi åker ju på böter från alltså, att det låter för mycket och allt sånt här, så att de kan inte utvecklas och vilja visa upp sig på det sättet och riskera böter varje gång de uppträder någonstans, så att det är problematiskt.
Hur blir själva tåget då när det är mindre livemusik?
Alltså vi som har hållit på med detta länge tycker ju det är ytterst tråkigt. Alltså att bara ha digital musik, alltså en skiva eller en då CD eller en fil som går. Det har varit mycket roligare med en stor blåsorkester från Cochabamba Bolivia till exempel med 100 blås här. Det har varit kanon ju.
Men ni har ju tidigare fått böter flera gånger för att musiken har varit för hög. Är det inte viktigt att värna om människors hörsel?
Absolut, och det är inte det vi är emot, utan grejen är vad vi tycker, det är att vi jobbar med detta kontinuerligt hela tiden, och det är det att när man väl kommer hit och mäter så mäter man på vissa strategiska platser där ljudet studsar, och då, ja, det står ju barn där också, så de har, det är ju för högt, men vi ser ju också inne i centrala Göteborg när det är arrangemang, då har de ju mycket högre volymer och grejer, och undrar ju vi varför ingen är som är där och mäter, och, eller andra långgatan, andra lång, det är ingen som mäter där, och där går också barn. Men när det är här så är det väldigt viktigt för dem att mäta, och det tycker vi är tråkigt.
Tack så mycket, Tony Parat. Då ska jag passa på, Julin Torico. Du ska vara med här nu och dansa.
Ja.
Ja. Kan du berätta, vad ska ni göra?
Vi ska dansa en boliviansk dans som heter Tobas.
Ja.
Ja.
Och du har ett spjut med dig. Kan du ruska lite och se vad som händer? Så här kommer det låta mycket på nu här i Hammarkullen. Hur känns det?
Jag tycker det ska bli jättekul, jag är taggad. Ja, lite nervös, men ja.
Tack så mycket, ja, det är full rulle här inför karnevalen som börjar alldeles om en halvtimme.
Reporter på plats där på Hammarkullekarnevalen, Madeleine Blidberg.
Det här är ett program från UR.
Det här är Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar. Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? Well, you gave me lots of love, that's true. You give the world some love too. You give the world some love today, babe. But when you saw a weary man, were you quick to realize the thing he needed most was a kind look from your eyes when you Jag är väldigt så här analog, jag har fortfarande en kalender för jag måste se jag med, dagarna.
Jag också. Mm.
Och jag jobbar gärna med färger då. Mm. Att då har jag kanske, ja, men här spelar jag in solsidan, då får det en liksom turkos överstrykningspenna på de dagarna. Mm. Då vet jag att solsidan är turkost. Mm. Och det ger ju mig en känsla. Sen kanske det kommer såna här viktiga möten och det, då blir det röd tuschpenna. Alarm, håll ordning på detta. Missar du det blir det problem. Alltså, man har ju, så det är ju egentligen samma, man markerar saker med en känsla för att det ger ett intryck.
Just det,
i mig.
Man systematiserar,
ja,
med hjälp av färger. Av färger,
och det exempel. Gör de ju även i såna här, liksom, man köper såna anteckningsblock när man ska plugga, så är det också färger kan det vara i olika register och postitlappar, och man gillar ju att göra ordning så.
Ja, men precis, att ha någon slags struktur. Men man undrar ju så här, för när jag gick på psykologlinjen så träffade jag en tjej som jag blev god vän med. Sahai heter hon. Och hon sa så här, ja men ditt namn är ju lite gult åt senapshållet. Och sen här precis nu innan vi skulle gå in i studion, då sa en tjej som vi pratade med, så sa hon så här, ja men Jenny, det är ju lite så här, det är lite gult åt det gula hållet. Då undrar man ju så här, hur vanligt är det att man... Att det är gemensamt för synestetiken. Man kan ju förstå att typ sådana saker som kanske kopplas ihop med en varning, som du var inne på, det här med rött, att det kanske får en röd färg eller så. Men finns det några gemensamma nämnare för synestetiker? Att jo, måndag det är alltid blått eller ja, vad det nu kan vara.
Jag vet inte.
Nej.
Och jag tror att det är ganska, ganska svårt. För när det gäller färger kan man ju säga att det är tre komponenter om man ska definiera det. Den ena komponenten är så att säga då den rent biologiska som vi pratade om tidigare. Där de flesta ser förhoppningsvis färger på samma sätt.
Mm.
Det är ju väldigt svårt att säga det. Va? För när man gör tester och låter folk måla med rött. Mm. Så blir ju det ganska olika. Om man ber 20 personer att måla rött och de får möjlighet att välja färger själv, så blir det ju väldigt olika röda färger.
Alltså de blandar ihop färger
själva
då?
Just det. Så väljer ju folk olika för att definiera det. Men vi har ju en sorts grundläggande där vi är ganska överens om vad vi tänker på när det gäller rött. Så där är en biologisk grund för detta. Sen nästa är ju så att säga en grupptillhörighet där färger vi definierar det beroende på var i världen vi har vuxit upp och påverkats av andra människor när det gäller vår upplevelse av färg. Och sen slutligen så kommer vi då till detta, det finns en individuell del i det hela också. Mm. Att detta senapsgula kan bero på massor av olika saker vad den här personen har upplevt för länge sedan och som kopplar till gult och senapsgult. Och
någon som heter Jenny som hade gula kläder.
Jag vet. Alltså
jag vet.
Så vi brukar när vi jobbar med färg ha de här tre olika nivåerna för att kunna beskriva.
Men då undrar man ju också så här, om man tänker på historien, så här, bara ta Sverige, man har gått igenom för olika tidsepoker, så hade man ju då, ja men då kanske på 60-talet så var det väldigt mönstrade, och det var då, eller 60-70-talet menar jag, mycket, då pratar vi senapsgult och brunt och stora blommor och sånt. Hade det någonting med vad vi kollektivt gick igenom i vårat, alltså då, det blir ju väldigt intressant varför vi väljer, varför ska allt se ut som hotellrum nu? Grå, det ska vara grått, ljus. Ja, varmbärs och väldigt så. Vad är det vi behöver då? Är vi för, alltså, vi går hela tiden i dem.
I alla fall så finns det ju en kulturell del som inte är oväsentlig. När man spelar. Men det är ju ganska intressant. Du nämnde här då innan med den gula pennan och den blåa. Då tänker man, ja, kan det vara Ukraina? Kan det vara svenska flagg? Alltså sådana grejer som dyker upp utan,
ja,
att man,
utan att man vet det. Ja, liksom, det kanske det kan vara.
Det är sånt som liksom kan uppstå att man blandar till detta.
Jag läste det var nog en artikel från en amerikansk tidning som där de skrev om synestesi, och då var det så att väldigt många amerikaner hade bokstaven A var röd för dem, för väldigt många amerikaner som var synestetiker då. Och sen visade det sig att det var ett väldigt så populärt sätt med magnetiska bokstäver som väldigt många amerikaner hade liksom på, om det var 60-talet eller något sånt där A var just rött. Så att det var så här, det hade blivit fastnat i deras liksom medvetande. Då förstår man verkligen att
det kan ha en betydelse för vad man väljer. Men det kan ju också vara högst personliga saker som spelar roll i detta. När man så att säga väljer ut vilka färger, vilket ju inte sker på ett medvetet sätt, utan det bara blir ju.
Jag skrev en text någon gång om så här folk med så superminne, alltså som har så här otroligt, de kan komma ihåg kanske att de har jättestarkt självbiografiskt minne. Men jag läste om en kvinna som heter Jill Price som är lite äldre än mig tror jag, som kommer ihåg varenda dag i sitt liv ända sedan 1982. Och så här, hon kommer ihåg vad hon hade på sig, hon kommer ihåg vad de gjorde, vilket tv-program det var, alltså verkligen så, mer än en curse and a blessing. Det verkar vara så jobbigt. Men hon har ju också väldigt mycket synestesi liksom, och kopplar ihop sinnesintryck. Så det verkar ju hjälpa till med minnet liksom. Fast för henne då på ett nästan plågsamt sätt. Att hon... Men det är så?
Det är ju som vi talar om innan, att det är ju ett systematiserande sätt. Och det är ju många exempel på det. Det kan vara andra sätt att man bygger upp de här minneskomponenterna med landskapsbilder och på olika sätt, de som har den här förmågan. Så det stämmer.
För att sammanfatta då vårt andra påstående. Vissa människor ser veckodagar och namn och nummer i färg. Är det sant, falskt eller mittemellan? Det är en verklighet.
Ja.
We need a little time.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna.
Mia, vad är det här för färg, tycker du?
Ja, det är någon blandning mellan turkost och mintgrönt lite grann för mig.
Mm. Vad tycker du, Torbjörn?
Ja, jag skulle kunna hålla med om det. Fast jag körde nog åt det gröna, mintgröna hållet.
Mintgröna hållet. Mm. Ja, men jag tycker också att det är mintgrön. Men grejen är den att det här är faktiskt en helt ny färg som heter Olo, tror du eller ej. Mm. Alltså, den gör sig nog inte helt rättvisa på den här bilden som jag visar här nu. Utan det är att liksom vetenskapsmän har tydligen tagit fram en helt ny färg. Mm. Forskare då vid universitetet i Kalifornien har producerat en helt ny färg genom att man strålade ögonen med en laser som stimulerade vissa celler då på näthinnan som förbättrade forskarnas ljusuppfattning. Och då har forskarna då döpt den här färgen till Olo. Och som sagt, det går inte riktigt att göra den rättvisa här med den här bilden. Men de var helt så fascinerade av det här och tyckte att det var helt otroligt så starkt som de såg den här färgen. Och man har ju tänkt kanske lite då att den här färgen kanske skulle kanske passa i ett badrum eller så. Men annars har man ju fått lära sig att man ska, du ska måla ditt sovrum i grönt för det gör dig lugn och så vidare. Mm. Så här. Vad har du för färg i ditt sovrum, Mia? Har du någon?
Ja, men nu har jag nog någon gräsch, eller vad sa du?
Gräsch,
det låter ju fruktansvärt, vilken tråkig människa. Jag får ju ha den där Olo. Jag kommer inte kunna sova en blund med den på.
Men jag tycker det roligaste är nästan namnet att de döpte det till Olo. Hur kom de fram till det?
Lite vattnet i typ Thailand, Florida Keys.
Det är verkligen så klar turkos färg, eller mintgrön som du säger då. Men det verkar ju som att det kopplar ihop färger med känslor på något sätt. Precis lite som du sa, du kanske inte skulle sova en blund om du hade Olo på väggarna. Och det för oss fram till vårt tredje påstående. Vissa färger aktiverar oss och vissa gör oss lugna. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Torbjörn?
Det är samma sak där, lite mitt emellan skulle jag vilja säga. Med en liten lutning åt att det ligger någonting i det. Och då är vi tillbaka i detta med... Det som var intressant här, jag måste säga, jag fattar inte riktigt vad de hade gjort.
Nej, alltså de studien. Hade tydligen liksom... strålat ögonen med någon laser som stimulerade vissa celler på näthinnan. Jag kanske återger det här på ett dåligt eller reduktivt sätt.
Som de gjorde det på. Och sen kom de naturligtvis fram till slut att det är svårt att visa detta här.
Ja,
för
precis.
Det sker in i
huvudet. Frågan är vad vi ska göra med färgen.
Ja, för det händer precis. In i huvudet.
Vad kan men, vi få fram mer för färgen?
Men om vi går tillbaka till detta så kan man ju börja med att vi... Det är ju ljus som är grunden i färg.
Mm.
Och sen det som skapar färger, det är ju pigment då, att, som reflekteras till ögat. Så det är ju det som gör att vi ser de färgerna.
Ja.
Och det är klart, det kan vi ju inte skapa exakt allting. Det finns ju system för detta här. Bland annat i Sverige så har man utvecklat något som heter Natural Color System som bygger då på att människor har bedömt färger och talat om vad det är. För vi satt ju här och sa mintgrönt. Men, men när man ska rita hus och köpa färg så behöver man ju definiera det lite mer. Och då har man de här systemen som alla är ofullkomliga.
Mm.
Ett sätt hade ju varit att ta våglig att jag vill ha 397 nanometer idag.
Ja, ja, ja.
Men vi vill ju ofta blanda.
Men är det här blanda? Som är typ så mycket Y, gul, yellow och så mycket
precis,
R?
Precis, det är detta svenska 2080, natural color system. Och så finns det flera andra sådana. Men här brukar vi använda oss av det. Och då kan man definiera ganska många färger. Men man har inte pigment för alla, så det kanske är någonting sånt de har varit ute efter i den här studien. Det vet jag inte. Så när vi då kommer till detta med färgens betydelse för om vi liksom blir lugna liksom, av det, så har det gjorts en del studier där man... Och det som är viktigt då för färgen består, det är ju dels är det färgstyrkan och sen är det kulören. Och vi pratar ju här mest om kulörer nu, att grönt eller blått och rött. Va?
Ja.
Men något som slår ut det alltid är färgstyrkan. Har vi väldigt starka färger så ser man både på EG och när man frågar folk att då blir man pigg och glad vare sig det är rött eller blått. Men konstant håller man färgstyrkan och bara varierar kulören. vilket inte är så himla enkelt, men det går att göra och målar väggar med det, då kan man faktiskt säga att just den där alfarytmen vi pratade om tidigare när det gällde helhetsgrad och så vidare, då blir den mer markerad. Och man,
när, då,
när alltså, man är i ett blått, i den blåa kulören då, i förhållande till den röda, som gör oss mer alerta och pigga.
Mer alerta och pigga av den röda?
Det röda,
ja. Just det, precis, ja.
Och det blåa har en viss lugnande effekt. Men det gäller då, så att säga, man håller allt annat konstant.
Mm.
Och det är ju väldigt sällan man gör på det sättet eller tänker på det sättet.
Tyvärr fortsatt långa köer på länsväg 168 mellan Kungälv och Marstrand, mellan Ytterby och Holta kyrka i korsningen med länsväg 613. Det pågår ett trafikarbete, ska jag säga. Trafiken regleras med trafikljus på grund av provtagning. Det verkar som att det funkar dåligt med de här trafikljusen. Det är långa köer och stökigt på platsen just nu, och det har varit så ett tag tyvärr. Och Trafikverket vet om detta. Länsväg 168 så mellan Ytterby och Holta kyrka, korsningen med länsväg 613, långa köer nu på grund av strul med trafikljusen där. Länsväg 190, Hjälbovägen, där är det långa köer på grund av Hammarkullekarnevalen, det här evenemanget då. Så det gör att det blir långa köer på länsväg 190, även kallad Hjälbovägen, på grund av evenemang.
Lyssna på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer-Lazar.
För oss är det svart, det är sorgens färg. Men i Kina så tar man på sig vita kläder när man sörjer någon. Och likadant så kopplar vi ihop gult med glädje kanske då. Men i Egypten, när solen lyser hela tiden, så verkar man inte tycka att gult är lika härligt liksom. Men så det måste ju finnas en kulturell aspekt
men det,
också.
Det är återigen de där tre lagren. Den biologiska biten som har det med vårt färgseende att göra rent biologiskt. Det andra, den kulturella. Och sen, vad har jag själv varit med om? Och kopplat till olika färger. Så. Mm. Och alla de här tre är ju verksamma hela tiden. Det är ju det som gör det lite krångligt. Och du vet ju som psykolog att varje människa är ju unik på sitt sätt. Ja. Men det finns vissa saker man kan generalisera lite grann. Och det är bland annat detta då att en blå färg har en lugnande effekt. Mm. Blått ljus, det gör att vi blir vakna. Ja.
Men för att sammanfatta vårt sista påstående. Vissa färger aktiverar oss och vissa gör oss lugna. Är det sant, falskt eller mittemellan, Torbjörn?
Det är sant, med vissa reservationer.
Mm. Sammanfattningsvis i det här avsnittet om färger så har vi lärt oss att färgblindhet faktiskt är vanligare bland män, men det förekommer såklart också bland kvinnor. Vissa personer upplever veckor, månader, bokstäver och till och med musikstycken i färg, vilket kallas för synestesi, och cirka 4% av oss har detta. Vissa färger kan aktivera oss och andra gör oss lugna, men vilka färger det här är och varför är på många sätt ytterst individuellt. Man har dock sett på gruppnivå att lite kallare färger är lugnande och lite varmare färger är uppiggande. Hur vi ser på färg har på många sätt starka kulturella och erfarenhetsbaserade kopplingar, men självklart kan vissa färger ha liknande associationer för många.
Medverkade gjorde Torbjörn Laike, professor emeritus vid miljöpsykologi vid Lunds universitet, som både har skrivit och undervisat i det här med färg. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Mia Skäringer-Lazar. Ljudtekniker Christer Orteg, producent Siri von Malmborg och exekutivproducent Magnus Sjöström. Hjärta och hjärna produceras av Filt för Utbildningsradion.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Först ekot om att ett större handelsfartyg med 24 personer ombord har gått på grund utanför Landskrona. Björn Alvefelt är presstalesperson vid Sjöfartsverket.
Det är ett lastfartyg, ett större lastfartyg, ett så kallat bulkfartyg som seglar under Panama-flagg, som har gått på grund utanför Landskrona. Det här fartyget var på väg till en rysk hamn som heter Vysotsk, som ligger i närheten av finska gränsen.
Fanns det någon last ombord?
Nej, det ska ha varit tomt på last vid tillfället. Kustbevakningen var på väg senast jag hörde, och jag utgår från att de är på plats inom kort om de inte redan är det, för att undersöka. Och sen har räddningssällskapet en båt på plats och vi har en helikopter i beredskap i Kristianstad. De första uppgifterna vi fick från besättningen var att det inte förelåg någon risk för människoliv eller några personskador.
Det här fartyget har ju hemmahamn i Panama. Finns det anledning att misstänka att det är en del av den så kallade ryska skuggflottan, att det är ryska ägare egentligen bakom, eller?
Jag kan inte spekulera om det, utan det enda jag vet är att de seglar under Panama-flagg och att de just nu var på väg till en rysk hamn.
Finns det några teorier eller misstankar om orsaken till grundstötningen?
Jag har inga uppgifter om det alls i nuläget, nej.
Reporter här var Anders Wennersten. I Nigeria stiger dödssiffran efter översvämningarna tidigare i veckan. Över 150 människor har omkommit enligt en talesperson för landets nationella beredskapsmyndighet som säger att siffran befaras stiga ytterligare. Över 3000 människor har tvingats lämna sina hem, rapporterar AFP. Ryssland säger att man intagit två byar i östra Ukraina, en i Donetsk och en i Sumy-regionen, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt har ukrainska myndigheter i Sumy beordrat att invånarna i 11 byar ska evakueras till följd av beskjutning och att Ukraina befarar en rysk offensiv där.